Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset, så att det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare. Och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 232. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap digitalt av Max Wiman och Ola Toivonen. Välkommen till MFF-podden.
Tack så mycket. Tack.
Och grattis som svensk mästare.
Ja, tack så mycket.
Hade du tänkt dig att det skulle ta så många år att nå hit?
Nej, det tänkte man väl inte först när man gick till Örgryte då, utan det var ju första chansen man fick att spela allsvenskan, och man tänkte väl inte att ungefär 12, 13 eller 14 år senare att man till slut skulle stå med ett SM-guld då, utan man trodde väl att det skulle hända mycket tidigare, men det har inte blivit så många säsonger ändå i allsvenskan, och ta det på den tredje eller fjärde säsongen liksom, det känns bra.
Men du har inte blivit någon titel ute i Europa heller, ligatitel, du har vunnit cupen så att säga. Är det någonting som, vad ska man säga, svider lite grann? Ni vill ju gärna vinna, ni spelar.
Ja, jo, absolut. Om man ser till lagen jag har varit ute i Europa, så är det väl bara PSV som jag skulle kunna ha vunnit ligan med. Och det är, som jag sagt i alla intervjuer, det är någonting jag alltid kommer vara besviken över när jag tittar tillbaka på min karriär, att jag inte vann ett guld i Holland. Det var nära många gånger, men vi var inte tillräckligt bra under de åren jag var där för att vinna ligan. Men desto skönare var det ju absolut nu att vinna då.
Vi ska säga, du hade lite otur att PSV vann väl ligan året efter du hade flyttat. Och i Australien, om jag läste rätt, så vann de ligan året innan du kom dit.
Ja, stämmer. Stämmer. Så jag kom alltid till ett bra lag. Men vi har inte nått hela vägen på grund av olika orsaker. Praktexemplet i Holland är väl att vi blev av med Afelai till Barcelona under en säsong där i januari. Vi ledde komfortabelt ligan, och sen blev vi av med vår bästa spelare till Barcelona då under Barcelonas storhetstid. Då nådde vi inte hela vägen fram tyvärr. Det var väl vår bästa chans att vinna med PSV då.
Nu när du ändå har vunnit en ligatitel, hur, det måste ju ändå ha varit en upplevelse som var smått surrealistisk med tanke på den oerhört speciella säsong som det är och har varit.
Ja, det var ju väldigt, som du säger, surrealistiskt, och allt vad som hände efter matchen liksom, det spädde ju bara på det liksom, att det är ju inte sant det här liksom. Man kan inte ens sitta och ta en bärs eller ett glas vin med sina lagkamrater, utan det var direkt att bli hemskickad och bara sitta för sig själv tillsammans med min fru då, och snacka igenom det här året och den här säsongen och summera lite så, och väldigt tråkigt såklart.
Kan du liksom beskriva hur man kände sig? Alltså, är man glad ändå, eller är det bara en konstig känsla och en tomhet just det här att inte få fira med dem som man ändå har jobbat hårt med?
Ja, jag vet inte. Jag är inte riktigt vad jag känner. Alltså, jag var väldigt glad i absolut efter slutsignalen och framförallt att få vara i omklädningsrummet med grabbarna och ledarna och så, men det blir ju absolut en annan känsla när inte publiken är på plats och så. Och sen när man kommer hem så är det mer lättnad, men samtidigt en tomhet, för man vill ju dela det här med lagkamraterna, med staden, med supportrarna. Så lättnad men en tomhet.
Du, vi måste väl fråga i det här läget också. Tyvärr den frågan som ställs ständigt. Hur mår du nu och hur var det? För du har väl varit sjuk du också? Mm.
Nej, de var jag bra tackar som frågar. Men det var tufft några dagar. 2-3 dagar låg jag sjuk. Och det är mer efter liksom, när man känner att man kryar till sig och att man är på bättringsvägen. Just det här med att börja träna igen. Hur mycket det har påverkat en. Det är inte som en vanlig influensa som man har haft, utan det är någonting annat som har stökat till lite i kroppen. Jag har haft en bra träningsvecka nu efter Hammarby-matchen, men fortfarande känner man sig lite extra trött efter träningar och kanske tar någon 20 minuter extra hemma på soffan då efter träning.
Jag tänker så här också, men bara innan vi släpper det temat, kan man skicka något budskap till andra? Men alltså på något sätt, det blev ju så uppenbart att det hände därför att ni blev glada och firade. Och det är ju inte konstigt att alla känslor släppte då. Men är det samtidigt en veckaklocka och en varning till andra kanske?
Ja, absolut. Framförallt alltså, när man går och handlar och sånt här, så tittar man väl lite extra på vad folk ibland håller på med. När man vet hur allvarligt det är och vi kanske inte har tagit det så allvarligt när vi har varit här under säsongen med, alltså i omklädningsrummet och sånt här. Men det är ju svårt för oss att liksom hålla avstånd och när vi spelar matcher och sånt. Och på gott och ont så var det väl bra att det hände nu i våran klubb då. Och en bra timing och så där. Och så väldigt glad att inte någon låg liksom extra länge då, utan det var rätt lindrigt för allihopa. Mer att det tog på oss eftersom vi var tvungna att börja träna då och spela matcher igen.
Men jag tänker om vi släpper det här lite grann nu då. Och pratar om det roliga. Om du ska ge någon sorts summering av det här allsvenska, eller året, både allsvenskan och året. Vad säger du först för laget och sen för dig själv? Hur har det varit?
Men det har absolut varit väldigt roligt att komma tillbaka till det bästa laget i Sverige med en fantastisk organisation som man verkligen känner att man har stöd av. Allt ifrån kontoret här uppe till materialerna och framförallt medicinska teamet som är väldigt proffsigt. Man jämför med vad man har utomlands, det är större budget där och så vidare. Men alltid kul och när man kommer hem till Sverige att se att vi har verkligen tagit steg, i alla fall Malmö har tagit steg när det gäller att vet vad man ska göra i gymmet med alla aspekter som spelar in där och samtidigt hur de verkligen tar hand om sina spelare då med hjälp av det medicinska teamet. Summerar det sportsliga med att det är väl en okej säsong. Vi vinner guld men vi tappar cupguldet som var så nära och som vi tycker jag förtjänade. Och så faller med flaggan i topp i Europa tyvärr på grund av att vi möter ett otroligt bra lag från Spanien då. För min egen del tycker jag det har gått helt okej. Kanske skulle ha gjort något mer mål eller gjort något mer assist, men sammantaget med det tajta spelschemat vi hade så, och att jag kom in så pass sent och var tvungen att träna upp mig efter många veckors inlåsning i Australien, så tycker jag det har funkat bra faktiskt.
Det kanske är svårt att göra några direkta jämförelser eftersom den här säsongen skiljer sig så mycket från alla andra säsonger, men tycker du, jag vill ändå fråga, vad tycker du, har det hänt någonting i allsvenskan under de här åren som du har varit borta?
Oj, vad svårt.
Och då får vi alltså såklart koncentrera oss till det som sker innanför linjerna på planen. Det är svårt för dig att uttala dig om stämning och annat.
Ja, absolut. Men jag tycker väl generellt så är det nog en lite mer teknisk fotboll under de åren som jag har varit borta och kommit hem till att man ser att de unga pojkarna är bättre på att behandla bollen. jag tycker det är fler spelare, om man säger så, i den kategorin. Att det känns som att klubbarna prioriterar den typen av spelare. Mer tekniska spelare, mer bollskickliga spelare. Känns det som att klubbarna prioriterar att ta fram för att få fram dem på film och att de ska visa framfötterna för att bli sålda. Det är den taktiken eller den utvecklingen jag ser. Det är nog den största skillnaden jag ser.
Det fanns väl lite konstgräs redan när du stack iväg, men du har ju fått spela väldigt mycket på konstgräs i år. Hur har du upplevt den biten?
Nej, som jag har sagt hela tiden, det är ett underlag som jag absolut inte föredrar, utan det är väldigt nytt för mig och det är en helt annan fotboll som bedrivs på det underlaget. Inte så många naturliga fotbollsnärkamper blir det på det underlaget, och det sätter spelaren, motspelaren, domaren i konstiga situationer, tycker jag. Och det är någonting jag förespråkar att vi inte ska ha i Sverige.
Det gör vi också.
En bra kille, det märker jag.
Vi avslutar alltid på den att vi anser att konstnärer ska förbjudas i svensk elitfotboll.
Ja. Nej, men det är såklart, alltså, det är väldigt tufft. Jag såg några bilder från gamla Ullevi här nu. Jag har hela tiden sagt att jag tycker de har gjort det bra där med hybriden och gräs i ett. Nu när jag tittar på matchen senast från den några minuter där, så det såg ju inte jätteroligt ut. Så det är någonting vi får jobba med och utveckla och bli ännu bättre på om vi ska välja ett sånt underlag. Absolut.
Nu spelar vi, har ju denna säsongen pågått lite längre in mot vintern än en normal svensk fotbollssäsong, ska man komma ihåg. Men å andra sidan så är det ju inte jättelångt. Det är ett par veckor efter att allsvenskan brukar sluta. Så att, ja.
Göteborg har haft problem tidigare. Alltså Malmös nya hybridmatta har ju klarat sig mycket bättre jämfört med Göteborg. Jag vet inte, det är kanske bara teori om det regnar mycket i Göteborg, om det sånt kan påverka.
Ja, då är tre lag som spelar på den.
Dessutom det, precis. Fler matcher.
Men som man säger, säsongen är lite förlängd. Det är bara att titta nu. Jag tror Degerfors här nu ska spela sin näst sista match, och då får de åka in till Örebro liksom, för att det har regnat för mycket och det går inte att hålla en spelbar plan så länge liksom. Så det är en väldigt bra punkt också.
Det har jag missat, men det innebär att de får säkra allsvensk kontrakt i Örebro och inte på Stora Valla.
Ja, det hade varit lite roligt om det hände faktiskt.
De kommer att spela där alltså?
Ja. Men de brukar göra det om det har regnat för mycket. Så har man har någon så här reservarenor i varje klubba. Liksom, och då är det naturligtvis att det är närmast Örebro och bara åka in där istället för Karlstad. Då. Så, ja.
När du ändå är inne på temat, då får du berätta lite om känslorna för Degerfors också i det här läget.
Det är väldigt roligt såklart. Jag tycker det är fantastiskt att en sån liten ort kan gå upp till allsvenskan igen. Jag vet inte om det är så många malmöiter som ens har varit i Degerfors och verkligen förstår vad det är för liten ort. Men det andas fotboll i en sån bygd, men det är samtidigt inte mycket budget att röra sig med. Sen såklart att min svåger har gått och blivit tränare under sitt första år och ligger först, det är också väldigt stort såklart. Och sen såklart att många kompisar fortfarande är väldigt nära klubben och i klubben. Då. Det är klart att man bryr sig om klubben väldigt mycket.
Och du, jag läste på lite historia, din pappa spelade i Degerfors och till och med ordförande ett tag. Stämmer det?
Ja, stämmer. Pappa har varit inblandad i klubben, brorsan har varit inblandad i klubben, syrran har varit inblandad i klubben, jag har varit inblandad i klubben, svåger inblandad i klubben. Nej, det kan gå rätt många led där bak.
Ja. Det är som du var inne på, om de går upp nu så det blir väl en väldigt speciell match för dig naturligtvis när ni ska upp då?
Det blir ju... Nu ska vi inte ropa hej igen, men... Imorgon så sitter jag där i alla fall och kommer verkligen. De behöver ju en poäng idag mot Sundsvall för att klara det här. Och Och sen har de Ljungskile efter. Så en poäng på de två matcherna, det är ingen omöjlighet om man säger så. Utan det är fullt realistiskt. Men samtidigt så gillar jag egentligen inte att prata om vad som kan hända. Utan jag vill helst vara på den säkra sidan i så fall. Men det hade varit en fantastisk match för mig att spela och komma hem till Degerfors efter alla år. Och få spela den matchen med de två klubbarna i Sverige som har betytt väldigt mycket för mig.
Det är ju intressant det här med Ljungskile. Vi kan inte låta bli att le lite, tror jag. Därför att Fredrik Lindstrand, som normalt sett är med i vår podd också, har spelat för Ljungskile.
Ja, ah, okej.
Och de är ju redan klara för nedflyttning.
Ja, precis. Nej, då får vi prata med han Fredrik då. Får vi komma.
Han har connections, kan vi säga.
Ja, det är bra.
Men om vi då återvänder till varon i Malmö. Hur ser du, framförallt för din personliga del, nu är det visserligen två omgångar kvar av allsvenskan här, men om du blickar fram mot nästa säsong, vad skulle du vilja få gjort, så att säga? Vad känner du att är det någonting som du känner att du inte fick ut ordentligt i år på grund av de speciella omständigheter som var?
Nej, det kan jag väl inte påstå, utan vara skadefri är nummer ett för mig i den åldern jag är. Hjälpa de unga som behöver den hjälpen eller den feedbacken tycker jag att jag har gjort och ska fortsätta med. Liksom. Det är en helt annan roll för mig nu liksom, än vad det var för en massa år sedan när man var här första gången. Utan då fick jag hjälp av Daniel och Yxel och Anders och alla dem. Nu är det jag som måste hjälpa de yngre och känna sig bekväma och så vidare. Så det är en helt annan roll för mig nu än vad det var för massa år sedan. Och jag tycker att jag har skött den rollen på ett bra sätt, men kan alltid bli bättre. Men sen är det väl många grejer som jag vill inte ska hända i klubben. Liksom. Jag vill inte att Annel blir såld. Jag vill att Isak ska stanna. Jag vill att AC inte blir såld. Det är väldigt mycket, men det är sånt som inte vi kan kontrollera. Utan det jag vill är att vi har en skadefri trupp, en bra försäsong och kan behålla så många spelare som möjligt.
Jag tänker, i mångt och mycket har du ju ändå både på planen och som personlighet ersatt Marcus Rosenberg, och han var aldrig rädd för att säga ifrån om sådana saker, liksom, alltså lyfta vad han tänkte. Gör du det också? Pratar du med Danne? Pratar du med ledningen om dina tankar om vad som är viktigt kring truppen?
Ja, men det tror jag både jag och Daniel har ungefär samma syn. Vi är den bästa klubben i Sverige, men tyvärr så lever vi också på att sälja spelare ut i Europa. Och jag menar, om en klubb kommer med 100 miljoner för Anne, liksom, det är 100 miljoner. då kanske man cyklar iväg med honom, det vet jag inte. Men nej, svårt. Men jag och Daniel har väldigt bra kommunikation, alltså, absolut. Och det ska bli spännande att se vad som händer i vinter.
Jag hade skrivit ner någon fråga just på det här temat, för det du själv målade upp, det är ju ett scenario som finns en risk för, alltså att hela den ryggraden försvinner. Hur tänker du att MFF ska satsa liksom framåt? Ska man satsa på unga spelare eller måste man få fram etablerade spelare att få in?
Ja, jag vet inte. Svår fråga såklart. Du är fortfarande Malmö FF du spelar för. Om du säljer många av dina bästa spelare, då måste du ändå försöka hitta så lika spelare som möjligt. Men samtidigt har du en bra akademi som har väldigt bra spelare. Det har vi inte minst sett med Amin det här året. Och det är en väldigt svår fråga. Det får väl komma mer naturligt också, vad du väl har och hur mycket kostar spelarna att ta in. Vad har klubben råd med? Hur mycket av en chansning är det? Hur mycket känner du till den här spelaren? Hur mycket har han bevisat på en hyfsad nivå innan? Väldigt svåra frågor. Och det behövs ju den här härliga fingertoppskänslan också. Som jag tycker Daniel har varit väldigt bra på, om man har sett utifrån. Det är nog det bästa svaret. Det är inget riktigt svar, men...
Nej, det är ju väldigt svår fråga, eftersom den är hypotetisk också, så man inte vet exakt vad som händer. Mm. Om man leker med tanken att ni i stort sett kan behålla truppen, så att säga, då vet vi vad ni kan prestera i allsvenskan. Men känner du att ni kan ta ytterligare ett steg i Europa. Ni har ju flera möjligheter nästa sommar i och med att ni blir mästare. Det är ju väldigt goda möjligheter att gå in i ett gruppspel, åtminstone i den tredje nya ligan så att säga.
Ja, nej men alltså minimum är det väl att komma in i Europa League nästa år tycker jag i alla fall. Nu vet man inte hur lottningar ser ut i Champions League och hur långt man kan gå där. Så Europa League absolut, men målet är väl att försöka få komma in i Champions League. Men då behöver du väldigt bra spelare för du kan träffa på väldigt bra motstånd också. Om man går tillbaka till när vi hade spanjorerna här så i stort sett så avgjordes ju matcherna i straffområdet. Jag och Annel var inte lika skarpa framför mål. Jag har en bra chans, Annel har en bra chans. Medan de har i stort sett tre chanser, gör tre mål. Och det är den lilla turen eller lilla skickligheten som behövs när du spelar sådana matcher.
Det påminner ju på så vis tycker jag väldigt mycket om MFFs tidigare matcher mot Chelsea och Wolfsburg, vilket kanske också säger en hel del om kvaliteten på kvalmotståndet den här gången. Men just den här skillnaden i straffområdena och att det krävs så himla lite för att de här lagen ska utnyttja det.
Ja, men så är det ju. Det är ju också därför liksom de ligger där de ligger i respektive liga och det har man väl sett under alla år, ju bättre lag man möter, ju, om du gör ett misstag så straffar det sig, men samtidigt så måste du ha en fruktansvärd effektivitet när det kommer till hur du presterar i offensivt straffområde. Och det är inte bara klubblag, utan det ser man ju på landslagsnivå också. Du får inte många lägen i offensivt straffområde och då gäller det att du har kylan och samtidigt kvaliteten och men också samtidigt lite tur.
Jag tänkte det här med supportrar och så, nu har det varit ett helt år utan publik. Det finns väl en uppenbar risk att det inte blir publik från starten till nästa år heller. Men du spelade ju i Malmö 2007-2008 om jag minns rätt, så du har inte upplevt stämningen på nya stadion? Eller har du varit och sett någon match där?
Ja, jag har varit på 3-4 matcher under alla år man har varit ute och så kommit hem till Sverige under någon liten semesterdag här i Malmö. Så. Men jag har inte varit på någon riktig så här, alltså Europamatch eller någon viktig avgörande match eller något sånt här, utan jag har varit så här Häcken eller Falkenberg som har kommit på besök och det är väl inte riktigt det som man har hört om, utan det man har hört om är de här Salzburg-matcherna eller Celtic-matcherna eller de blåvitt eller några kommer på besök och hur liksom hela stadion står och hoppar och gungar. Det är någonting jag sa innan att jag skulle verkligen se fram emot. Men av förståeliga skäl att det inte har hänt då. Och det är någonting jag verkligen längtar efter att få uppleva.
Om det är så att det blir publik någon gång under nästa år, vilket vi verkligen får hoppas. Så det blir lite för dig som att du får komma tillbaka två gånger, kan man säga.
Ja, men det kanske är bra också. Då orkar man springa lite mer. Så, nej, men det skulle vara superkul. Alltså, och framförallt för... Alltså, nu har jag ju barn också som är lite äldre och börjar förstå vad det är som händer. Och de undrar ju också när de ska få se publiken som de ser på, eller har sett på YouTube, liksom, som man har visat för dem. Liksom. Så, de börjar ju också undra vad det är som händer.
Hur stor familj har du? Hur stora barn har du?
De är 8 och 4, så det börjar spela fotboll.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Och alla aktiviteter, så jag sitter nästan mer i bilen och kör till aktiviteter än vad jag är hemma liksom.
Bor du i hus eller bor du i Malmö eller vet inte hur mycket du vill säga?
Nej, jag bor i Lomma, bor i ett hus där, trivs väldigt bra. Familjen börjar sakta men säkert anpassa sig till allt vad Sverige innebär. Idag var jag till och med tvungen att skrapa på rutorna. Det har jag inte gjort på 12 år tror jag. Så nej, men vi trivs superbra och ja, bättre och bättre.
Du, det måste vara frågan för dig som har varit en visa under de här senaste åren du har varit borta. För så fort ditt namn har kommit på tal så har folk sökt på hitta och hittat en Ola Toivonen som hade en lägenhet i Malmö.
Ja, okej.
Okay. Ja, så att hela tiden har det anförts som ett skäl. Ja, men han har redan skaffat lägenhet här så att det måste vara på gång.
Ja, nej.
Det var inte nej. Din alltså?
Nej, det var inte min.
Men jag tänkte på det här med familjesituationen och det du sa innan om din roll i laget att ta hand om och hjälpa de yngre. Kan du när du tittar tillbaka liksom se var den rollen liksom, eller när du trädde in i den rollen, var någonstans, var i karriären är man när man liksom går in i det? Eller, förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår precis vad du menar. Nej, men den var väl någon gång under Hollandstiden där. Kom rätt tidigt. Hade en tränare som trodde väldigt mycket på mig och som utnämnde mig till kapten under en säsong där. Det var väl då man fick komma liksom och coacha de yngre spelarna som kom upp då. Jag vet inte om, vad fanns det för unga? Depay kom upp, kommer jag ihåg. Och tränade liksom. Och då fick man liksom coacha honom hur tränaren verkligen ville ha den. Men, och det var väl där det började. Och sen ju äldre man blir så absolut hjälper man de yngre. I Toulouse var det väldigt mycket så att man ville hjälpa de yngre. För man såg att det var väldigt bra personer och fotbollsspelare. Och sen fortsatte det bara i Australien och så vidare här. Så det kommer naturligt mer med åldern och absolut en större roll man får av sin tränare. Så växer man med det ansvaret och då kommer det mer naturligt så småningom också.
Du var det mer av den uppgiften i Australien. Vi har lett bilden av att fotboll är inte så stort i Australien. Trots att det är en idrott som har funnits där i massor av år. Var det liksom mer av en... Att du fick jobba ännu mer som en liten profet där att
Ja, både ja och nej. Vi hade ett väldigt bra omklädningsrum första året jag var där i Australien med gamla Serie A och Serie B-spelare. Japanen Honda var där och sa också hur han tyckte hur det skulle vara samtidigt som jag tyckte också hur det skulle vara. Liksom. Så det var mer andra säsongen då när det blev lite spelarskiften. I Australien är det ofta att folk signar för ett år för att hoppas och komma någon annanstans. Och det var väl liksom lite mer andra året att man försökte dra i lite mer tyglar liksom och så här. Men samtidigt vill man inte dra i för mycket för det är samtidigt tränaren som avgör hur det ska vara. Och det är han som har det, vad säger man, the final say liksom. Så man får vara väldigt försiktig liksom. Jag tycker det är mycket roligare här i Malmö liksom och hjälpa de yngre för de är väldigt, väldigt duktiga och väldigt intresserade samtidigt. Amin, han lyssnar, han tar till sig och sen 5 minuter senare ser man att det där sa jag precis till dig, Amin. Det är jättebra liksom att han kommer till en, vad kan jag göra Ola, hur ska jag göra där? Då får man säga, men skrik mer på bollen, öppna ytan för dig själv och gör en ordentlig löpning så kommer du få bollen. Och då ser man det och sånt tycker jag är väldigt roligt att det snappas upp så snabbt men samtidigt att de är väldigt ödmjuka att komma och fråga.
Kan man jämföra, bara tänk på alltså australiska ligan kontra allsvenskan nivån?
Oh, oj, det är väldigt svårt. Nej, men jag tycker alltid sagt att de som ligger i toppen där i Australien och de spelar hyfsat jämnt mot de japanska, koreanska. Om man åker till de kinesiska ligorna så har de alltid bättre utlänningar och det är just därför de vinner. Det var just därför de vann matcherna hela tiden när vi spelade mot de kinesiska lagen. Då, för att de hade alltid en Hulk eller någon Paulinho liksom som avgör de där matcherna. Men som det är i fotboll, alltså, om du försvarar svårt eller om du försvarar bra, då är det alltid svårt att vinna fotbollsmatcher. Och det vet alla lag om.
Man verkligen hoppar tillbaka till det du pratade om Malmö. Jon Dahl Tomasson är ju ny tränare och vi har ju inte sett lika mycket som vi brukar göra. Vi kan inte följa lika mycket träningar och så vidare. Kan du beskriva vad du tycker det han har tillfört till Malmö FF och vad han har utvecklat?
Ja, vad ska jag säga? Han är väldigt en tuff tränare. Inte rädd att ta obekväma beslut. Vill spela en väldigt anfallsfotboll och nej, jag gillar verkligen det jag har sett av Jon det här halvåret och kommunikationen han har haft också med, speciellt med mig då, eftersom jag inte vet liksom hur han pratar med andra, men kommunikationen som jag har haft med han är väldigt bra, öppen, ärlig, så nej, jag är imponerad.
Och också ta väl hand om de yngre spelarna, om jag har förstått det hela rätt.
Det tycker jag. När han väl har haft chansen och han har känt att det har varit läge så har han slussats in dem liksom sakta men säkert. Super alltså.
Hur är det de här, det har ju ändå varit så som det alltid är att vissa spelare är mindre nöjda än andra. Hur är det någonting som har märkts i gruppen så att säga?
Nu är jag som sagt äldre och lite smartare. Jag ser ju när någon inte är nöjd någon dag. Det har man lärt sig. Men så är det ju. Och vi är en toppklubb och som jag sa, Jon är inte rädd att göra obekväma beslut, och det hör väl till att vara tränare i Malmö också. Du ska göra obekväma beslut och men det vet man ju när någon inte är nöjd, absolut.
Om vi återgår till tränare, alltså om man tittar mer på det rent fotbolls- och spelmässiga, hur långt tycker du att ni har kommit med Jon Dahl Tomassons spelprinciper?
Nej, jag tycker vi har kommit långt. Absolut. I början av säsongen tyckte jag vi spelade en väldigt fin possession-fotboll. Men jag tyckte det inte var så mycket desperation eller vi var lite uddlösa framåt. Vi kände oss inte speciellt tunga, utan jag försökte ändra det när jag kom in, att när vi har passerat en linje så sätter ut den på kanten och så går vi liksom. Det farligaste händer i straffområdet. Vi blev bättre att återerövra bollen tycker jag. För att vi hade mer folk uppe på offensiv planhalva. Vi hade tryckt ner backlinjen mycket mer. Och vi fångade upp andra bollar på ett bättre sätt och kunde fortsätta anfalla därifrån. Tycker vi kan försvara oss på många olika sätt. Men samtidigt tycker jag vi kan utveckla och försvara oss på egen planhalva på ett lite bättre och aggressivt sätt. Vi blir ofta inte så aggressiva när vi försvarar på egen planhalva, utan att vi mer står i våra positioner. Om du tittar på Atletico Madrid så försvarar de ofta med 11 man på egen planhalva, men de är fruktansvärt aggressiva, och det är väl mer där vi kan lära oss. Offensivt har vi också väldigt många punkter vi kan jobba på, och som sagt, det är ju några dagar under försäsongen vi kan göra det, för den är ju rätt lång.
Om man tittar på offensiven så känns det som att ni på slutet nu har blivit lite noggranna och lite bättre på fasta situationer, och omvänt då så tycker jag att ni har lite problem defensivt på fasta.
Ja, men alltså, det är väldigt konstigt det här med defensiva fasta. Alltså, du har 5 byten att göra. Det är många positioner. Om du ska göra ett byte så kanske det mixar till ett lite i onödan. Under en normal säsong så har du 3 byten att göra. Då kommer det inte bli så mycket konstigt som händer på defensiva fasta. Nu menar jag med positioner. Har du markering? Har du zonmarkering? Men det är helt rätt, vi har ju släppt in lite för mycket mål på defensiva fasta, men samtidigt så är det ingenting att vara orolig över, för vi har gjort så många offensiva fasta. Så, men bra punkt, bra.
Ja, offensivt tycker jag ni har blivit bättre och bättre. Jag har ju noterat nu senast att AC slår väldigt mycket hörnor till exempel nu. Mer än innan.
Ja, man har ju en fantastisk fot ju, och då väljer vi att AC ska ta i stort sett nästan allting, för vi vet att det är nästan bara löpa så kommer bollen där, och det är onödigt att inte utnyttja det.
Men jag tycker också det är intressant det här du sa i somras, för det kändes ganska tydligt att ni var ganska statiska ett tag där i början. Var det rent av bra att ni kom lite under resultatmässig press så att säga, så att ni tvingades göra lite förändringar och bli lite rakare som du själv beskriver det?
Ja, mycket möjligt. Men sen tror jag vi fick ett bevis på att det funkade relativt tidigt när vi gjorde det. När vi spelade Norrköping, Östersund, Hammarby, och vi såg att det funkar liksom. Och då är det lätt att fortsätta med det som funkade. Vad kan man säga? Jag tror det var bra att Norrköping ledde med några poäng, för då kunde vi verkligen jaga och känna lite desperation samtidigt som vi spelade väldigt bra fotboll också. Och det är en härlig kombination att ha i ett lag, att jaga och du spelar bra och du känner varje vecka att du tar in poäng. Och det är en härlig känsla att gå till träningen dagen efter och känna nu är vi 4 poäng bakom, nu kör vi liksom. Och under den tiden så tog vi väl 8 raka också. Det är en härlig känsla att ha i gruppen.
Nu i dagarna så tänker jag så här lite internationellt också. Det är ju någon 39-åring som plötsligt säger att han gärna skulle kunna tänka sig att spela i landslaget igen. Du är ju bara 34.
Ja, det är ju fantastiskt att han känner så. vad ska man säga? Det är ju... Jag pratade om det här om dagen med någon att... Det Zlatan har gjort nu i 39 års ålder, det har på något sätt liksom, man slutar ju aldrig att förvåna, så man blir ju bara mer och mer imponerad över hans karriär nu, för han fortsätter när han är 39. Man såg han efter några år sedan här att hur han rörde sig liksom, och man kände att det här går nog inte längre till. Men herregud alltså, han är bättre än någonsin känns det som, och han är så mycket smartare än alla andra på plan, och det ser man liksom, hans rörelsemönster, hur han tänker, hur han sparar energi på ett väldigt, väldigt smart sätt. Och jag är så otroligt imponerad.
Men om Jan Andersson ringer dig då, vad säger du då?
Han ska nog inte ha samma förväntningar som han har på den där 39. Kan jag säga till honom direkt.
Nej, men finns det någonting som lockar fortfarande, alltså, att göra en comeback? Men det är ju alltid lättare när man är hemma i Sverige igen, tänker jag kanske.
Nej, jag har alltid varit väldigt trygg i mitt beslut att sluta, och ännu tryggare när jag såg hur bra de unga spelarna var när jag väl valde att stiga åt sidan. Och du har väldigt, väldigt ljus framtid i svensk fotboll, och nu har han hittat en väldigt intressant roll på Kulusevski också tillsammans med Berg där framme. Nu får vi se om det håller ända i mars eller i sommar, beroende på vad 39-åringen gör då, så att säga. Men jag tycker Janne har utvecklat det svenska landslaget till att, på ett väldigt intressant sätt, måste jag säga.
Jag måste fråga bara, när man eftersom Marcus Rosenberg fattade samma beslut som du gjorde gällande landslaget, vad är det som man är trött på? Vad är det man vill få bort ur sin fotbollstillvaro?
Ja, det är väl hotellnätter. Att alltid ligga där uppe på topp. Kunna få slappna av några extra dagar på en säsong. Liksom. Du brukar ofta vara ledig 3-4 dagar under ett landslagsuppehåll. Så säg att du har haft en väldigt jobbig period i klubblaget, och sen då är det inte alltid lika roligt att åka till landslaget. För du måste vara switch on, alla ögon är på dig. Och då är det skönt att slippa några hotellnätter som man i stort sett har 2 gånger i veckan med ditt klubblag utomlands. Och du äter samma mat och du dricker dina vattenflaskor, och då är det skönt att bestämma själv vad du ska äta den, den helgen och kanske unna sig något glas vin liksom. Det är nog det. Och sen samtidigt alltså, få mer tid med familjen, och om du har barn, och få umgås mer med dem liksom. Det är ovärderlig tid. Det är många här, lyssnar på Niklas Lidström till exempel, som spelar i NHL under massa år, och han i stort sett så växte barnen upp och de var x antal år helt plötsligt, och då tänkte han, vart tog den här tiden vägen? Och det är någonting man inte vill missa, för barnen växer upp väldigt snabbt, och när du har haft ett sånt VM som vi hade och jag var i den åldern, så kändes det naturligt att det är dags att lägga skorna på åt sidan när det gäller landslagskarriären och umgås lite mer med familjen medans man kan.
Jag tänker, familjen är en viktig bit upp på fritiden, men vad gör du med när du inte spelar fotboll?
Jag gör faktiskt inte speciellt mycket, utan mest hemma. Leker med mina barn som sagt. Tittar väldigt mycket amerikansk fotboll. Annars så gör jag inte mycket. Går mest och pysslar hemma. Jag är inte någon riktig handyman, men man försöker. Ju äldre man blir, desto mer saker lär man sig. Man försöker ha ordning och reda hemma när det gäller skruvar och trädgård och sånt där.
Varför just amerikansk fotboll och någon favoritgäng där?
Nej, men det har ju blivit mycket dödtid under alla år i soffan efter träningar. Och det var några under Malmö-tiden också som man lärde sig regler, och så har det bara växt starkare och starkare intresset. Och under semestern har man varit på någon USA-resa, och då har man också passat på att titta på matcher. Så det är en intressant sport att följa.
Det känns ju nästan som en annans tid nu, och det var innan du kom, men när laget var på träningsläger i Marbella så fick Arno Tröstad ett tag på en amerikansk fotboll. Så okay. Det blev rätt mycket lirande, för han är väldigt intresserad, visade sig.
Ja, precis. Nej, vi är några i laget här, Arnor och Sören och jag då, som ofta brukar byta några ord på måndagarna när det har spelats på söndagkvällen där. Så nej, det är roligt faktiskt.
På läger och sånt organiserade alltid Rosenberg så att det var bussutflykt till någon golfbana eller så, men du spelar inte golf?
Jo, jag har faktiskt spelat med Marcus en del här nu i sommar. Jag trodde han skulle vara bättre faktiskt. Men han har ju rätt mycket dödtid liksom. Så. Jag tror han går in rätt mycket för golfen också. Så, nej, men det är cool.
Så du besegrar honom?
Ja, men jag har ju så lågt handikapp så det är inte så svårt.
du får berätta vad du har.
Ja. Nej, vi håller där.
Ja, börjar det bli. Nu börjar vi komma för långt och nära in på.
Jag tänker så här också, när man pratar om ålder och karriär och tid och sånt. Du har 2 år kvar på kontraktet med MFF. Liksom, är det så långt fram du ser just nu, eller ser du vad som händer sen också?
Nej, men man har väl lite idéer och tankar för sig själv som man inte är speciellt sugen på att dela liksom. Men det är klart att man tänker vad man ska göra sen. Vart familjen ska slå sig till ro. Men jag försöker faktiskt leva i nuet väldigt mycket. Jag är en sån person, och jag är väldigt glad över att i stort sett få vara skadefri och kunna träna med grabbarna och samtidigt åka in hit till stadion och må väldigt bra över tillvaron. Sån har jag alltid varit, att verkligen ta vara på varje dag som kommer och se möjligheterna.
Men ser du de här 2 åren liksom som någon sorts slutpunkt? Mackan Rosenberg gjorde ju på ett liknande sätt, men han valde ju sen att förlänga 2 gånger så att säga. Men har du satt någon sorts slutpunkt där efter de här åren?
Nej, det har jag inte. Det har jag inte. Utan jag och Daniel kom överens om 3 år, och det kändes väldigt bra just då. Men det är inte så att jag går och tänker på mitt sista år redan nu, utan jag tänker på att träna upp mig under försäsongen, se till att leder och muskler är i sin ordning och försöka undvika skador och samtidigt prestera på en hög nivå som krävs för att spela i MFF.
Jag tänker just om man ser framåt mot det som väntar. Det är ju en ovisshet, vi vet ju så lite om vad allting sker. Men om du fick välja att ha en senare allsvensk start med publik eller starta i början på april och kanske köra utan publik. Alltså, föredrar du den komprimerade säsongen med publik eller vill du köra igång så snabbt som möjligt?
Då hade jag valt så som vi gjort i år då. om vi kan få med publik på den. Jag vill spela så många matcher som möjligt med publik. Så då hade jag valt den senare modellen.
Sen är det som sagt ett rent hypotetiskt resonemang. Det är ju ingen som vet var vi finns nästa år.
Precis, precis.
Avslutningsvis tänkte jag, jag skulle vilja kolla med dig också hur du ser på, nu har ni två omgångar kvar här av Allsvenskan. Hur är motivationen här nu?
Jo, alltså den är bra. Den är bra. Det var grinigt på träningen igår. Så det är väl gött att se att alla är griniga. Alla vill vinna fortfarande. Det såg vi senast mot Hammarby. Det var gnälligt. Vi var lite extra trötta efter den veckan vi hade haft. Och då blir man ju extra gnällig också. Liksom. Men samtidigt, vi pushade varandra. Och alltså, vi vill ju vinna varje match. Alltså, det är ju någonting konstigt när den där bollen rullar ut mellan linjerna. Liksom. Vi vill vinna till varje pris och det är det Malmö står för, att vinna. Och då vill vi ha 6 poäng i de avslutande matcherna här plus en eventuell cupmatch mot Lunda.
Hur mycket spelar den här viljan in i matchen mot Hammarby? För jag tänker det måste ha varit en väldigt speciell match för er både att spela och att förbereda er för.
Ja. Vi kunde ju inte kontrollera förberedelserna så jättemycket. De var som de var. Men de som spelade, det är bara hatten av att så många orkade i så många minuter och att vi lyckas få 2-2 ändå på ett sånt underlag och mot ett så pass bra lag som Hammarby är på det underlaget. Så det var faktiskt väldigt imponerande. Och som jag sa, alltså, vi vill vinna och det är just därför det blir lite extra grinigt också.
Då tackar vi så mycket för att du tog dig tid att ställa upp.
Inga problem. Gott nytt år.
Ja, detsamma. Ja, det är lika bra att ta det. Vi ses väl bara digitalt nu. Och så får vi önska lycka till. Jag måste som fotbollsvän säga att jag tycker också att det var fantastiskt roligt om Degerfors gick upp igen. Det är roligt med de här klassiska. Mjällby har gjort det fantastiskt i år. Degerfors är en motsvarande lilla ort och spelar på gräs fortfarande. Vilket bara det är.
Alla gräslag är välkomna.
Alla gräslag är välkomna.
Ja, gillar vi. Det är en bra bortaresa för Malmö-supportrarna också.
Ja, du var väl inne på det innan att du vill att laget ska stanna där uppe några dagar då, så att ni kan göra Degerfors riktigt.
Ja, precis. Men
hur många dagar behöver man?
Nej, det behöver ju i alla fall 3. Du måste ju ha dagen innan match där för att liksom kolla läget i byn. Och så matchdag, det är alltid härligt. Och sen måste du ha någon återställardag dagen efter. Liksom.
Där är någonstans att fira segerna i Degerfors också.
Ja, det kan du lita på.
Det låter bra. Det här har varit avsnitt nummer 232 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft sällskap av Max Wiman och Ola Toivonen och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.